Yes. Okej, god kväll allesammans och mycket välkomna till möte. Och vi ska fortsätta vår serie om de sju församlingarna i Mindre Asien. Och de finner vi i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Och tanken med den här serien är att vi ska tala om och belysa de här problemen som fanns i de här sju församlingarna. Och kort repetition, inte lång som förra gången, men kort repetition, att de här sju församlingarna kan ha tre olika tillämpningar. Först och främst, de var sju riktiga församlingar som fanns i Mindre Asien, eller vad vi idag kallar västra Turkiet. Men de är också representativa för sju typer av församlingar som alltid har funnits under kyrkohistorien. Och så sa vi att det finns en tredje tillämpning som vi ska vara kanske lite försiktiga med. Men det är också en väldigt intressant, ett intressant sätt att se på det. Och det är att de här församlingarna också är representativa för en viss tidsepok i kyrkohistorien. Och idag så har vi kommit fram till den tredje församlingen, Pergamus. Och den första församlingen vi talade om var Efesus. Och om ni kommer ihåg vad som karaktäriserade den församlingen, det var att den hade förlorat sin första kärlek. Det var en bra församling, men man hade liksom slutat att ta emot Guds kärlek och gensvara till Guds kärlek. Och sen talade vi förra gången om Smyrna. Smyrna var den förföljda församlingen, den lidande församlingen. Och idag så har vi då kommit till Pergamus. Och då kan vi slå upp Johannes uppenbarelse, eller uppenbarelseboken, kapitel 2. Med början i vers 12. Och så läser vi fram till vers 17. Så uppenbarelseboken 2:12-17. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa, tvegade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biljams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudda offer och bedrev otukt. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har öron bör höra vad församlingen må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge åt honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Herre, vi ber för de här tankarna att de ska bli till en underbar välsignelse för våra hjärtan och för våra själar idag i ditt namn Jesus. Amen. Så Pergamus. I vers 12 så ser vi hur han skriver till församlingens ängel. Och vi sa tidigare att ängel, åtminstone så som vi har valt att tolka det här, har att göra förmodligen med pastorläraren för församlingen, alltså budbäraren, inte en ängel i den bemärkelsen. Och så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Och destinationen här för det här brevet eller det här budskapet, det var alltså Pergamus. Och precis som Efesus och Smyrna så var det en väldigt vacker stad, en rik stad som låg kanske en 6-7 mil norr om Smyrna. Alltså ska vi säga nästan rakt söderut från Istanbul, kanske aningen sydväst, men i princip söder om. Och det var en stad som var provinshuvudstad. Rom var ju huvudstaden i romarriket uppenbarligen, men det fanns också provinshuvudstäder, och det här var en av dem. Och det fanns ett tempel där som var byggt för, eller till Caesars ära. Så kejsarkulten, kejsar till bedjan, fanns också i den här staden. De hade säkert smakat ett mått av förföljelse, men kanske inte på samma sätt som i Smyrna. Men det fanns också ett bibliotek med 200 000 volymer, vilket var ganska imponerande på den tiden. Så det var en rik stad, det var en prominent stad, och det var också en stad som hade mycket ondska, därför att det fanns, som på många andra platser i det romerska riket, en massa hedna tempel, olika kulter som florerade, hedniska ritualer och religioner etc. Och så talar han här om att det är han som har det skarpa tvegade svärdet. Och ni vet hur det står i Hebreerbrevet 4 och vers 12, att Guds ord är som ett tveeggat svärd. Det skiljer själen från anden. Och det intressanta med det här tveeggade svärdet, det är att det fungerar på två olika sätt. Det kan både dela någonting, men det kan också hela någonting. Och Guds ord har den förmågan. Guds ord kan komma in och dela oss från den här världen, att separera oss så att vi är avskilda från den här världen. Samtidigt kan också svärdet döma den här världen, kommer att döma den här världen. Så ni ser hur Guds ord har både den här liksom skärande effekten, men också den helande effekten, precis som en kirurgs skalpell. Och det är intressant att se hur Guds ord lämnar aldrig någon orörd. I Apostlagärningarna 2 så ser vi hur Petrus predikar den första predikan i församlingens tidsålder, eller Nya testamentet. Och det står att när de hörde budskapet, så står det att det högg till i hjärtat på dem. Det är svärdet liksom. Man kan inte låta bli att bli vidrörd. Jag kan naturligtvis stänga mitt hjärta, jag kan förkasta det jag hör, jag kan förhärda mig, men ordet talar alltid till oss. Det är ett skarpt tveeggat svärd. Så han slår fast redan från början här att han är den som har det här svärdet. Det är han som talar ordet. Det är Herren Jesus Kristus själv. Och sen i vers 13 så får de sitt beröm. Och han säger att jag vet var du bor, där Satans tron står. Och det är lite osäkert vad Satans tron syftar på, därför att det finns lite olika tankar om det. Det finns lite olika förslag. Det fanns exempelvis en gud, Asklepios, som var en ormliknande gud som man tillbad för att få helande. Det är möjligt att det syftade på Satans tron, eftersom Satan omtalas som en orm eller reptil. Men det fanns också ett Zeus, eller säger man så, Zeus-altare, alltså Zeus, säger man. Det stavas i alla fall Zeus. Ja, men Zeus-altare. Och det är intressant att se hur den här altaret hittades faktiskt på 1880-talet av tyska arkeologer. Och det togs till Berlin. Och det finns faktiskt ett museum i Berlin, Pergamusmuseet. Där tydligen den här, jag vet inte om finns den idag, men där ska tydligen den här sätet. Och det, om jag förstod det rätt, så var det 12-13 meter högt. Alltså en gigantisk konstruktion. Och det var någon slags tron eller plats för tillbedjan av Zeus. Och jag tänkte på liksom att det togs till Tyskland, och jag menar under 1900-talet så var två världskrig som startade där, och en av världens mest berömda diktatorer fanns där. Satans tron stod i Berlin under 1900-talet. Men det är intressant att jag säger inte att det är så att bara att man förflyttar en sak. Så, men det var intressant att den tydligen hittades och togs dit. Men det står här att Satans tron var där. Och i vilket fall så var det en ond plats. Men vi kan tillämpa det här på oss alla. Vi kan säga att Stockholm, här finns Satans tron. Vi kan säga det om vilken stad eller vilken plats som helst i det här landet eller i den här världen. Det här är en ond värld. Och de kristna lever i en värld som har så mycket emot dem. Och därför så kan vi alla säga att vi bor där Satans tron står. Därför att Satan är denna världens gud. I andra Korinthierbrevet 4:4. Och han har sin tron i den här världen. Det finns inga gudfruktiga länder. Det finns inga gudfruktiga städer i den bemärkelsen. Det kanske finns de som är mer ogudaktiga än andra, men det här är en fallen värld och Satan har verkligen makt i den här världen över dem som ger honom det. Men här står det att trots detta så har de hållit fast vid hans namn. Och att hålla fast vid hans namn, det syftar verkligen på att de trodde på den viktigaste frågan. Alltså att Jesus var Gud, men att han också var en människa. Om ni tittar på alla sekter som finns, eller alla religioner som finns där ute, så är det alltid, men nästan utan undantag, så är det så att det är där man har gått fel. Alltså man förnekar hans gudom, men bejakar hans mänsklighet. Eller man förnekar hans mänsklighet och bejakar hans gudom. Men det är alltid någonstans runt personen Jesus Kristus. Och det är därför som Bibeln är så tydlig över detta. I 1 Johannes 4 och verserna 1-6 står det att om någon inte tror att Jesus har kommit i köttet. Alltså att Gud blev en människa och bodde bland oss i Johannes 1-14. Om ingen säger det och tror det eller bekänner det, ja då är det antikristande. Så den här världen är en värld som är ond. De fanns i denna onda värld. Men de höll fast vid hans namn. Så mycket hade de rätt. Det vill säga, de trodde på Jesus som den han har sagt sig vara. Och de hade uppenbarligen också smakat på förföljelse. Och det verkar som att det var en man där som hette Antipas som blev mördad för sin tro, som alla kände till. Och Antipas, intressant nog, betyder att vara emot allting. Och är inte det intressant att vi är emot allting? Därför att i den här världen, vi bara passar inte in. Andefyllda kristna passar inte in. Man bara hela tiden liksom tycker att vi är konstiga och har konstiga idéer och liksom, jag vet inte vad det är. Så vi är som Antipas. Vi är emot allting. Därför att vi är emot den här världens system. Vi lever inte i den här världen för att liksom försöka att passa in och liksom bli en del av möblemanget. Absolut inte. Vi är avskilda till honom. Och vi hör inte hemma den här världen. Vi ska ha ett gott vittnesbörd. Vi ska göra rätt för oss. Vi ska jobba hårt. Vi ska göra allt det som förväntas av oss. Ja, men det här är inte vår värld. Vi är av honom. Vi tillhör honom. Och han är inte av denna värld. Sen i verserna 14 och 15 så får de en skarp tillrättavisning. Och det är två saker som de har råkat i klona, eller två läror som de har tagit till sig. Och den första här, om ni tittar i vers 14, så står det att något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biljans lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Jag vet inte hur många av er som har läst den här berättelsen, och jag måste säga att om ni har möjlighet, så läs det ikväll eller imorgon, närmaste dagarna, medan de här tankarna är färska. För att det är lite svårt att förstå Bileams lära om man inte har den här bakgrunden. Och det är en väldigt uppmuntrande berättelse, därför att den här mannen som då hette Bileam, han var en slags medium eller profet. Och det är lite svårt att säga liksom vad han egentligen hade att göra med för makter, men i vilket fall så Balak, som var kung i Moab, och moabiterna var ju ett folk, som ett grannfolk till Israel, som var mycket mycket onda och hade enorm avgudadyrkan, och Gud hade sagt till Israel, ha ingenting med moabiterna att göra. Och den här kungen där, Balak, han hatade Israels folk. Så att han tog och hyrde, eller anställde, eller vad man ska kalla det, den här Bileam. För han visste att han hade någon form av makt att förbanna människor om han öppnade sin mun och försökte göra det. Så han tar honom upp på en höjd där han kan se Israels folk, lägret. Och så säger han, uttala nu en förbannelse över dem. Och varje gång han försöker att uttala förbannelse, så kommer det istället ut en välsignelse. Och han blir så frustrerad över sig själv, därför att han dels är han ju lockad av pengarna som moabitiska kungen vill ge honom, och dels vill han naturligtvis utöva sin makt här och så vidare. Men alltså, jag kan inte. Och så säger han, jag kan inte förbanna det som Gud har välsignat. Och jag tycker det är så underbart att tänka på att Satan förmår ingenting. Hans tron står i den här världen, precis som den stod i Pergamus. Men den här världen försöker att uttala förbannelser över oss. Satan hatar oss. Han vill uttala förbannelser över oss. Men det går inte att förbanna Guds folk, för att vi har blivit välsignade av Herren. Och därför så kan inte någonting i Efesierbrevet 1:3 bli välsignade i vår ställning med alla de himmelska välsignelserna. Det är helt ofattbart. Så Bileams lära, det var att han lärde också Balak att förleda. Han kunde inte förbanna dem. Han hade hoppats på att en blick skulle slå ner från himmelen och förtära hela folket, hela lägret. Men det hände inte. Så vad gör han istället? Då han tar alla de unga, vackra moabitiskorna och ställer upp dem så här bara, inför Israels män. Och säger, varsågoda, här är tjejerna. Och givetvis så drogs männen med. För jag menar, vad annat kan man förleda män med, kvinnor? Det är det absolut bästa, effektivaste sättet. Förmodligen ännu effektivare än pengar. Så de bara gick med, de här kvinnorna. Och de var alla avgudadyrkare. Så kravet för att vara med dem var också att de skulle gå i deras tempel och tillbedja deras gudar och allting. Och på det sättet lurades Israel att börja tillbe de här falska gudarna. Och den läran sa han fanns också i Pergamus. Alltså en blandning av avguderi och sexuell lössläppthet. Och ni kan läsa om det här i fjärde Mosebok, kapitlerna 22 till och med 25. 22-25, fjärde Mosebok. Men även i kapitel 31 står det lite grann om det här, och verserna 15 och 16 där. Så fjärde Mosebok kapitel 22 till 25, och sen lite grann i 31 också. Men det var tydligen så i Pergamus att alla sociala kontakter på något sätt ledde till hedendom. Liksom det genomsyrade hela samhället. Och vi säger att ja, vad skönt, det gör det ju inte, så är det inte för oss. Men faktum är att det gör det. Vi lever i ett samhälle som faktiskt är väldigt påverkat av hedendom och även det som kallas kristendom. Nu ska jag reta upp en del av er. Julen till exempel har inte mycket med kristendomen att göra egentligen. Det är en helt och hållet hednisk högtid som vi har lånat in och klätt upp med lite kristna utsmyckningar. Och jag säger inte det nu för att säga att okej, fira inte jul och så vidare. Allt är rent för en rene. Men titta lite på vad det egentligen är. Det är ganska intressant hur vi har lånat in en massa hedendom. Och vi är inte så kristna, om man nu talar kulturellt sett, som vi egentligen kanske tror att vi är. Vi lever i en kristen kultur liksom. Ja visst, den är väldigt kristen. Men det fanns också en annan grupp här, och det var Nikolaiterna. Och de finns i vers 15 här. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Och det är lite osäkert vilka de här var. Vad var det här för en grupp? Vi kan inte liksom läsa om dem. Det här Bilams lära, det kan vi läsa om. Vi kan se hela det här händelseförloppet i Gamla testamentet, så vi vet vad den typen av synd innebar. Men Nikolaiternas lära, det är lite svårt att se egentligen vilka de var, men det betyder folkets erövrare. Och på något sätt så verkade det som att de hävdade att de hade speciella uppenbarelser. De var lite så här överandliga. De på något sätt kände att ja, vi har hemligheter. Du vet, liksom utöver det som ni har fått uppenbarat. Ungefär som Da Vinci-koden liksom. Ja, alla kristna har haft fel. Alla liksom, det som står i Bibeln är fel. Därför att det finns mera bibelböcker. Och Jesus var faktiskt gift med Maria Magdalena. Och det får vi inte reda på. Hela kristendomen är fördrängd. Vi har den högre kunskapen. Vi har insikten. Den typen av lära verkar de ha haft. Det här lite mera intellektuella. Bilian liksom, han körde liksom bara, okej, häng med tjejerna här va. Och sen får ni äta lite avgudar kött här samtidigt. Men Nikolaiterna, de var lite mera sådär liksom, vi har kunskap som inte ni har. Lite gnosticism som dök upp senare. Och det är väldigt intressant att se att Bilians lära och Nikolaiternas lära hade genomsyrat församlingen i Pergamos. Och det här är intressant därför att det här är den tredje församlingen. Och namnet Pergamos, det betyder egentligen en borg. Ett fäste, någonting som man inte kan inta. Men det kan också betyda i en viss tillämpning äktenskap. Och det kanske inte är så långsökt egentligen, därför att äktenskapet ska vara en borg. En fästning, ett förbund som inte ska kunna intas. Men församlingen är gift med Kristus. Men faktum är att Pergamos blev otrogen och inledde vid den här tidpunkten i historien en relation med staten. Därför att året 311 efter Kristus så var det en man som hette Konstantin. Han var kejsare i Rom, eller i Romariket. Och han påstod att en gång när han var ute på fältet så fick han en syn. Och så såg han ett kors i himlen, eller på himlen. Och så hörde han en röst som sa, i detta tecken ska du segra. Och därefter så blev han kristen. Och det intressanta är att han hade ju sett att de här kristna som han kastade till lejonen, som han förföljde, som han överhuvudtaget, de var ju egentligen idealiska medborgare. De var lojala, trogna, hårda arbetare. Varför ska vi förfölja de här människorna? Det är tokigt. Det är liksom, de ska vi ju ta vara på. Hur ska vi liksom kunna göra det? Jag blir kristen. Och jag gör romarriket kristet. Och faktum är att 70 år senare så blev faktiskt kristendomen statsreligion. Man föddes till kristen. Om man var en romersk medborgare så blev man kristen. Precis som man tills för 10 år sedan var svensk lutheran om man var född i det här landet. Och jag vet inte hur stor skillnad det är nu egentligen. Det är lika mycket statskyrka. Trots att man har skilts från staten. Men jag tycker kyrkan är mer politisk idag än den har varit någonsin. Man har till och med politiska partier som man röstar. Och de har sina representanter. De tror inte ens på Gud. Jag menar, det är helt ofattbart. Jag har en släkting, hoppas inte de lyssnar på det här nu. Som är så långt ifrån kristen man kan vara. Men de är politiska. Och de har blivit invalda. Och de är kyrkvaktmästare. Jag fattar ingenting. Men okej, så är det. Intressant. Satan i de första 200-300 åren var som ett rytande lejon. Han försökte att döda människor. Han förföljde dem. Han torterade dem. Allt vad det kan ha varit. Men församlingen bara växte och växte och växte. Den bara levde mer och mer och mer. Han kunde inte. Kan du inte besegra en fiende? Ja, gå då med dem. Och det var det som Satan ville göra. Och han fann en man som kunde föra in den här det här i kyrkan, nämligen Konstantin. Åh, perfekt. Korset i himmelen liksom, synen. I detta tecken ska du segra. Nu ska alla vara kristna. Så han sa, okej, här har vi nu. Nu ska vi vara kristna. Och nu kan ni ta alla era avgudar. Alla era hedniska traditioner. Välkomna. Ta dem till kyrkan. Och sen välsignar vi det. Och liksom se till att det blir kristet. Och där fick vi in alla de här grejerna. Finns en bok som är ganska gammal faktiskt. Hislop eller någonting tror jag författaren heter. The Two Babylons. De två. Det är helt otrolig bok liksom, som berättar bara om just hur kristendomen sög upp allt vad hedendomen hette. Och det är vad vi har idag. Och det som många människor kallar kristet och tror är kristet, det är inte alls kristet. Bara gamla hedniska traditioner som har förkristnats så att säga. Men vi tror i den här tredje typen av tillämpning att Pergamus är en församling som representerar, kan vi säga, tiden från tidigt 300-tal när Konstantin blev kejsare ända fram till början på det sjunde århundradet, alltså tidigt 600-tal. När påvedömet uppstod. Men de här ungefär 300 år. Och det är intressant att se att under den här tiden så förblev församlingen på ett sätt rätt trogen. Kom ihåg att han sa här i början att du har hållit fast vid mitt namn. Därför att under de här åren så var det ett antal olika kyrkomöten där man fastslog Jesu gudom, treenheten, den heliga andes gud och alltså olika sådana här viktiga kardinala läror eller doktriner. Och man gjorde så att säga ett bra jobb. Man hade den biten rätt, men samtidigt som den pågick så kom allt det här in. Alla de här avguda lärorna kom in. Och precis som församlingen i Pergamus här var infiltrerat eller påverkat av Biliams lära och Nikolaiternas lära, så blev hela församlingen vid den här tiden övertagen av de här. Och istället för att vara gift och trogen med Kristus så blev församlingen nu, inledde församlingen en utomäktenskaplig affär med staten, med hedendomen, med den här världens system. Och några av de grejer som kom in i kyrkan under de här 300 åren, det var att bön för de döda exempelvis, korstecknet, tillbedjan av helgon och änglar, mässan. Nu vet ni hur vi använder det här ordet, att man mässar. Det får vi ju då från att prästen gör sig en mässa. Det är absolut otrolig fruktansvärd grej. Man egentligen kallar Jesus ut ur himmelen och korsfäster honom på nytt. Därför att hans offer är inte tillräckligt. Och sen förvandlas brödet till hans kropp och blodet till hans vinet eller bägaren till hans blod. Så äter man det här och offrar honom på nytt. Gång på gång på gång. Och det är intressant att se här att även just i Pergamus att det här var det här kontinuerliga det är nästa församling, nu hoppar jag i förväg här. Det här kontinuerliga offrandet som karaktäriserar den här avfälliga kyrkan. Vi säger, det är fullbordat. Det behövs inga mer offer. Det är som Zwingli i Schweiz på 1500-talet, den tredje reformatorn. Vi hör mest om Luther och Calvin, men Zwingli, han sa, inga mer altaren i kyrkorna. För altaret talar om offer. Offret är en gång för alla offrat, Jesus Kristus. Ut med altarna, in med bord. Därför att bord talar om gemenskap. Vi äter, vi har gemenskap med honom. Så ut med altarna och in med borden. Och det var rätt inställning. Men här införde man den här mässan som är helt obiblisk. Läser ingenstans om något sånt. Och det var också vid den här tiden som prästerna började bära massa kläder. Och jag är så allergisk mot det där. Jag vet inte om du kommer ihåg när det var i Baltimore. Därför att vi gick ju till de här båtarna och vittnade för sjömännen som kom in i hamnen där. Och så var det en gång då vi skulle liksom komma in. Och då var det en man som säger, ja, du kan ju ta på dig en prästkrage, säger han. Redan så där. Och jag sa, aldrig i livet. Det kommer inte på tal liksom. Men vi behöver inga konstiga kläder. Och jag gör mig inte lustig över det nu. Men samtidigt, ibland behöver människor skakas om och verkligen höra de här grejerna. Vi går till kyrkor liksom, det är så heligt och så konstigt. Titta på vad det är för någonting. Vad är det för någonting? Det är från den här tiden. Allt det här har liksom bara lånats in där. Och dessutom så införde man latin, så att ingen skulle förstå det. Så att alla de som talade något annat språk, de skulle inte förstå det. Man skulle bara lyssna på latin. Perfekt. Så nu har vi en kyrka som är full av hedendom. Där prästerna talar latin så ingen förstår någonting. Bibeln är förbjuden. Därför att det är en farlig bok. För skulle den läsas av människor på sina egna språk, då skulle man se att allting som pågår inom de här fyra väggarna, det är ingenting annat än hedendom. Så den boken var med på medeltidens kyrkas lista över förbjudna böcker. Jag menar, det låter ju helt absurt. Den kristna kyrkan har en lista över förbjudna böcker och Bibeln är med på den boken. Det är ju nästan som att man skrattar åt det. Men sen i vers 16 så får de en uppmaning att de ska omvända sig. Och så säger han, min muns svärd. Jag kommer dit och strider med min muns svärd. Och det är ju så, Guds ord skär igenom. Guds ord lämnar aldrig någon oberörd. Guds ord återvänder aldrig fåfängt. Guds ord bär inga bojor. Bara för att citera några bibelversar. Min muns svärd, hans ord är så starkt. Och varje felaktig och falsk lära kommer att utmanas av Gud på ett eller annat sätt. Ja visst, han låter oss leva i vår egen villfarelse. Det gör han om det är det vi väljer. Men han kommer också att vara trofast att visa ständigt på att kom ut ur detta system. Kom ut. Vi lever i ett land där frikyrkor är ett begrepp. Och att frikyrkan är ett begrepp. Alltså, varför kallas de frikyrkor? Ja, för att de var utanför statskyrkan. De sa liksom, vi kan inte stanna i det här. Och jag vill tillägga det här för alla er som lyssnar på internet också. Att jag vet, och alla här vet, att det finns många, många fina människor, alltså bra, frälsta, pånyttfödda kristna i Svenska kyrkan. Det är ingen som har några som helst betänkligheter om det. Men systemet att vara gift med staten, att det är regeringen som har sista ordet och inte Guds ande, det är inte bibliskt. Och det kommer från den här tiden när Satan förstod att han skulle inte kunna utrota de kristna. För ju mer han förföljde dem, ju mer växte de. Så han sa, jag ska infiltrera dem från insidan. Jag ska komma in och locka dem att tro på alla de här hedniska grejerna. Så att de egentligen inte behöver vara omvända. Utan jag gör dem bara kristna. Någon uttalar några ord och stänker lite vatten på deras huvud. Och säger att okej, nu är ni kristna. Och så kan ni komma och bekräfta det om 14 år. Bara för att ni får lite presenter. Och nu är jag riktigt igång ikväll. Och säkert kommer många att reta upp sig på det. Och det är härligt. Men i Hebreerbrevet 4, 12 och 13 så talas det om det här med att hans ord är så starkt. Det tvegade svärdet. Och det är det överallt. Det finns alltid någon. Liksom det är så intressant liksom ibland när vi kristna är tysta. Då är det som att Gud använder vad som helst. Ibland är det som att det kan vara någon politiker eller hedning, exakt, eller vad som helst. Någon bara liksom helt plötsligt börjar och tala ut. Men Gud har alltid ett vittnesbörd. Han är så trofast på det sättet. Och sen i vers 17, den sista versen, så har vi ett löfte. Ett löfte. Och än en gång så talar de här vad anden säger till församlingarna. Det är plural. Det är inte bara Smyrna. Det är inte bara de kristna då vid den tiden. Det är alla kristna genom hela församlingens tidsålder. Hör vad anden säger. Och han talar om två saker här. Han talar om det dolda mannat. Vad är manna för någonting? Manna var det som föll från himmelen. Israels folk var i öknen och de hade ingen mat. Gud försåg dem med mat, så varje morgon så fanns det manna. Och manna betyder egentligen, vad är det? Eller vad är det? Därför att det var den frågan de hade, så de kallade det, vi ska gå ut och samla in lite, vad är det? Det var alltså manna från himlen, mat som Gud gav dem. Och Jesus säger i Johannes kapitel 6 och verserna 22 till och med 40. Det talar han om hur han är brödet eller mannat som kommer ner ifrån himlen. Så för den som är trofast och segrar, det är också någon som får äta av det dolda mannat. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag tänker på den här världen. Den här världen är så hungrig. Därför att alla människor behöver relationen med Gud. Men vänder man sig bort från den, då måste man ersätta den med någonting. Det brukar kallas för att sublimera. Att ersätta det som är äkta med någonting som är falskt. Så människor sublimerar. Istället för Gud så har man någonting annat. Och den här världen hela tiden försöker att fylla sin själ med någon form av mat. Det kan vara allt mellan vanlig mat, att jag överäter, till att jag är involverad i någon form av okkultism. Det kan vara vad som helst. Men den här världen försöker att tillfredsställa sig med den, vad som finns i den här världen. Men vad har vi? Vi har det dolda mannat som ständigt kommer ner från himmelen. Och det här lever vi av. Och han säger att för de som övervinner, vi vet inte exakt vad det innebär, men för den som har låtit Guds ord bli en del av sig själv i det, under det här jordelivet, den personen kommer på ett särskilt sätt att ha en speciell relation med Herren i all evighet. Därför att äta ordet är att ta emot honom. Och sen talar han om ytterligare en sak, en vit sten. Jag vet inte exakt vad den här vita stenen var, men en del påstår att det fanns en stor sån här teater i Pergamos. Och för att istället för en biljett så hade man en sten som det skrevs ett namn på. Och det var som en biljett. Och jag vet inte om det är det som han syftar på. Det är möjligt. Vi kan också tänka oss att han syftar på överste prästen i Israel. Som hade en bröstplåt på det här sättet. Och det fanns 12 stycken stenar i den här bröstplåten. Och på varje sten så stod ett av Israels stammar. Alltså namnet på en av Israels stammar. Hur Gud hade personlig omsorg om varje stam. Och jag tänker på liksom hur våra namn står skrivna i livets bok. Jag vet inte vad det innebär. Men till exempel, jag har en massa namn på min fru. Som ni tror att ni vet några. Det gör ni. Men jag har många, många fler. Och liksom, det är liksom bara, det är bara henne jag kallar det. Och jag tänker liksom att det är samma sak. Det är samma sak att Gud har ett namn för oss. Som ingen annan vet. Och vi vet inte ens det ännu. Kanske vi förnimmer det i anden. I när vi är i ordet och bönen och så vidare. Men han har ett namn på oss. Så personlig är universums skapare. Så vi har en inträdesbiljett till himlen. Men vi har också ett särskilt namn som han kommer att tilltala oss med personligen i evighet. Därför att vi är hans söner och döttrar. Gud är inte liksom bara en upphöjd Gud som ingen kan nå, ingen kan förstå. Gud är upphöjd och stor och kan inte förstås av det mänskliga intellektet och vår erfarenhet. Men han kan förstås av oss som är frälsta, födda på nytt och som söker honom. Och en dag så kommer han att tilltala oss med det namnet. Och det är fantastiskt att vi har fått detta. Så de kanske inte hade så mycket av den här världens rikedomar. Men de var accepterade av Herren. Och de hade en förvissning om att de tillhörde honom. Så han lämnade dem med det löftet. Så Pergamos var den kompromissande kyrkan. Och de fick beröm. För de hade hållit sig rätt. När det gällde just den här basala läran om Jesu gudom och Jesu mänsklighet. Hur han är både och. Men de fick också en skarp tillrättavisning, varning för att de hade följt Bileams lära. Som innebar en blandning av otukt och avguderi. Och också det här Nikolaiternas lära som hävdade de här speciella uppenbarelserna utöver det som de verkligen hade fått till sig genom apostlarnas undervisning och den skrift som de hade tillgänglig. Och sen fick de en uppmaning att omvända sig från detta. Och Gud ger alltid den möjligheten för oss, vilket är underbart. Och sen hade de, som vi alla fantastiska löften om det dolda mannat och den vita stenen. Mat som den här världen inte har tillgång till. Och också ett speciellt namn som tyder på att vi är personligen älskade av Herren Jesus. I ditt namn ber vi, Herre, tack för de här orden. Amen.